Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nu är det rec.
Nu är det rec. Record. Det är ju helt galet.
Aha.
Vi sätter igång utan att ha koll.
Ja.
Det är precis som vanligt. Det är inget alls konstigt.
Nej, det är det inte.
Nej.
Vi får väl se vad vi kommer prata om idag.
Ja, precis. Hur har helgen varit då?
Den har varit tuff. Jag har flyttat. Ja, jag har målat. Jag har flyttstädat.
Det blev så nu, ja.
Ja.
Men gud vad fint.
Ja.
Så nu bor du på ett bra ställe.
Nu bor jag, ja, jag bor i
en egen låda.
Ja. Jag bor i massor av lådor.
Ja. Men nu är allting färdigt ju. Nu kan du ta den tiden.
Ja.
Nu kan man gå och skava där om man vill det liksom. Ja. Eller är du den som är den?
Ja,
som
men
måste
jag,
allting klart igår.
Ja, men jag har ju målat alltså både lördag, söndag och
ja.
Städade även söndag.
Ja.
Så typ 23.00 så tänkte jag, vad fan, vi kan ju göra färdigt det här, de här små målade sovrummet.
Ja.
Och så tog jag bort tejpen och så ja. Kom det bort färg.
Ja.
Och tänkte jag, men nu det är lika bra att ta bort det där. Så liksom fylla i färgen där.
Ja.
Så gick med en tandborste 23.00 igår. Och målade på.
Ja.
Tyckte jag var en bra idé.
Ska vi terapia det beteendet eller? Nej, jag tror inte det behövs.
Jag ska bara.
Ja,
bara göra det här också.
Ja, det här. Ja.
Kommer snart hit.
Ja, fan, jag tänker att du är nog mer lik mig än vad du tror. Jag tänker på det där. Faktiskt.
Ja.
Att vi är lika fast ändå inte.
Ja.
Så. Vi har inte samma... Jag tror vi har samma grundprinciper fast på olika sätt.
Ja.
Tror jag. Så.
På vilket sätt?
Nej, men jag tänker att du... Mycket av din... Alltså det man ser som... Ska vi säga, som inte funkar och det som funkar. När man jämför dem.
Ja.
Och jämför man mitt som inte funkar med mitt som funkar.
Mm.
Så det som inte funkar hos dig, det är ungefär samma sak som inte funkar hos mig.
Mm.
Så. Fast så. Så det är jävligt spännande tycker jag.
Ja.
Och analysera dig. När du går omkring här. Månadslön plus analys.
Ja.
det är grejen tror jag. För fan.
Ja.
Och,
själv då?
Intensivt.
Ja.
Väldigt, väldigt intensivt är det.
Mm.
Många olika orsaker egentligen. Fast svårt att förklara. Det är både och.
Ja.
Jag fick ju diagnos och medicin.
Ja.
Och medicinen gör väldigt mycket häftiga grejer. Det är väldigt...
Märker man den direkt eller? Det är ingen infasningsperiod på det?
Jo då.
Ja.
Men en tillvänjningsperiod heter det.
Okay.
Det innebär att det kommer ta ett par veckor innan det har riktig effekt på ADHD:n.
Okay.
Men det märks ju alltså 40 minuter efter medicinen går in så smäller det till på insidan. Och det är ju som att svälja raketbränsle. Det är ju amfetamin liksom.
Ja.
Metylfenidat heter det. Det som jag har fått. Och det märks.
Ja.
Väldigt tydligt. Och,
på vilket sätt att du går, går igång?
Ja, och tänker att du har druckit alldeles för mycket kaffe samtidigt som du har bråttom samtidigt som du har lyckats lösa en massa problem så att du har en bra känsla i magen, kroppen. Ungefär så är det hela tiden.
Ja, gött.
Mm. Det är därför många med ADHD självmedicinerar med amfetamin.
Okay.
Eller centralstimulanter då, för du känns det annorlunda. Många. Det förekommer i alla fall. Det är inte ovanligt alls när det finns ett missbruk att det även finns en bakomliggande diagnos. Då. Och det är väldigt tydligt. Men nu håller jag på att ställa in den här.
Mm.
Vilket innebär att jag är inte uppe i dosen nu.
Nej.
Och den här medicinen som jag får, där ska man ta en boost-dos. En boost-dos på dagen. Och det gör inte jag ännu.
Nej.
Så att jag äter min medicin på morgonen och sen så kommer, när den går ur så knäar jag vid 3.
Ja.
Boom, så är det bara. Så går tempot ner. Wow. Så. Och så tar man sig igenom det. Och sen så kommer det ytterligare en knäning vid 6 på kvällen. Fum, så är det. Det är precis som att man märker av att motorn växlar ner själv. Mm. Och då är man också väldigt trött. För att man har kört på dagen.
Mm.
Så. Samtidigt så är det väldigt lugnt på insidan. Även om jag har extremt mycket runt omkring mig så finns det ändå ett lugn på insidan. Jag reflekterar väldigt mycket över hur det känns. Ja. Sådär. Och bara för att kunna förklara för läkaren och för sköterskorna på psykiatrin och hur det funkar hos mig. Och det har blivit väldigt mycket lugnare. Jag kan ha episoder där jag faktiskt inte tänker på något. Det kommer inte en tankekedja som går i 10 000 km i timmen. De har försvunnit. Jag har inte samma behov av att röra på mig. Min äldsta dotter frågar jättemycket hur jag mår.
Aha.
Så jag frågar, är du orolig för hur jag mår? Så. För du frågade väldigt mycket.
Aha.
Och så. Men då, det är bara när jag är annorlunda så vill hon veta vad det är som är annorlunda. Liksom. Så okay. Hon frågar. Och jag har ju tagit den diskussionen med henne. Jag har sagt till henne att, vet du vad Mikael, jag kommer att säga till om jag inte mår bra. Jag lovar. Mentalt eller fysiskt så kommer du få veta om någonting är fel.
Mm.
Punkt. Och du får veta det direkt.
Mm.
Enkelt. Din syster behöver inte höra samma sak. För hon har inget behov av det. Hon har sina grejer.
Mm.
Men så här är det. Jag lovar att säga till.
Ja.
Så. Jag kom tillbaka från Stockholm en eftermiddag. Och så skulle jag hämta dem. Och så hade jag fått spänningshuvudvärk. Plus då att intrycket på tåget blev jobbigt.
Mm.
För det är också någonting som har hänt nu. Nya miljöer har blivit, hjärnan får lära om det. När jag gick ut på Stockholm central första gången med ADHD-medicin i kroppen så var det bara wow, fuck, det är annorlunda nu liksom.
Mm.
Och så har det varit i princip på varenda situation jag varit med om.
Mm.
Alla nya miljöer, allting, där det känns annorlunda, så det märks att hjärnan tar in intrycken på ett helt annat sätt nu. Och vi hade en diskussion här om dagen, jag och min nästa som också har ADHD-medicin, just med när en situation som jag förut bara trum, sa det bara, så var den väck och så bekom den inte med.
Mm.
Nu så blir det inte riktigt så. Aha. Utan situationer, de tar lite hårdare på något vis. Och då, hon sa det att det är samma för henne. Och hon hade resonerat fram så här, det här är alltså Michaela, hon är 14, hon fyller 15. Hon har kommit på det att eftersom situationerna går långsammare så blir impacten större. Det blir inte som, och så bara försvann den. En gammal situation, den bara touchade väggen, och sen var den vidare.
Ja.
Men nya situationer, ja, där det är lugnare på insidan, boom, de lägger sig.
Ja.
Kasta macka i vatten, tänkte jag på när hon berättade detta.
Ja.
Kastar man stenen långsamt så sjunker den.
Ja.
Medan om man kastar den snabbt och vinklad så studsar den.
Ja.
Så blir problemen nu. Så att det har blivit en helt ny typ av problemlösningsmetodik som jag får ha. Liksom.
Ja.
Jag mår inte sämre på något vis. Jag har inte mer ångest, jag har ingenting sånt här. Liksom. Men det märks att den här situationen tänker min hjärna på lite mer nu än tidigare. Speciellt om de kommer på kvällarna då, under tiden nu som jag inte är inställd på medicinen.
Mm.
Då dröjer den sig kvar. En situation som dränerar på energi, den bara studsar inte vidare som en gummiboll, utan den ligger kvar där. Liksom. Okay,
ja.
Så det är en massa sådana saker som håller på nu.
Intressant.
Ja.
Får lära om lite.
Definitivt så. Så att det sker inte det jag var rädd för skulle ske.
Nej.
Det vill säga att man blir annorlunda.
Mm.
När jag sitter med patienter och terapin så är jag lugnare. Jag har en större förmåga liksom det var inte den på något vis dålig innan, men det känns annorlunda.
Mm.
Men jag tappar inga resonemang och så vidare. Det jag har känt som varit lite annorlunda, det är när jag har sprungit på patienter som har väldigt högt tempo, väldigt mycket ADHD, väldigt mycket byta ämne mitt i en mening grejer.
Mm, mm, mm.
Då har det liksom blivit, vänta, lugn. Mm. Så. Och då har jag fått bromsa. och säga stopp och be dem att flytta tillbaka resonemanget, för att de har dragit iväg liksom. Det är ju i stort sett det enda jag har märkt utav. Men som sagt, nu är jag inte uppe i dos, och jag vet att koncentrationen i blodet går ju ner. Det är som en peak, och sen så flackar den kurvan ut ganska snabbt då liksom. Så det blir bra. Så spännande, det är jävligt spännande grejer.
Ja.
Så man lär sig väldigt mycket hela tiden. Och som sagt, det skedde inte alls vad jag trodde det skulle ske. Det är inte alls på samma sätt. Det är väldigt svårt att förklara. Och jag föreställer mig att det här är olika från person till person.
Ja, det tänker jag.
Att vissa människor har det här. Det blir världens jävla förändring. Och det kan jag väl känna också. Och varit väldigt förskonad från biverkningar och sånt där. Medan andra då får kämpa jättelänge för att ställa in det här liksom.
Jag tänker, nu är jag ute och flyger här, känner jag. Bara en tanke här nu. Tror du att ju bättre koll man har på sig själv innan, alltså kring vem man är, desto mer liknande situationer blir det som i ditt fall? Om man inte har lika bra koll på sig själv och liksom sina tankar, känslor och de bitarna, hur man fungerar. Att det är då du har en större sannolikhet att bli att man märker att man blir annorlunda.
Ja, det tror jag. Jag förstår precis vad du menar. Och alltså, psykiatrin pratar ju om tre olika noder i behandling för ADHD som när det behöver behandlas, det vill säga att patienten har stora problem med detta i sin vardag får inte liksom till. Det blir väldigt jobbig vardag. Det finns ganska stor risk för övrig psykisk ohälsa med en obehandlad ADHD. Ångest är jättevanligt. Depression är jättevanligt i perioder. Sådär. Och då pratar man ju om fysisk träning som den ena. Och den är definitivt inte obetydlig alltså. För det blir jättelugnt i kroppen efteråt. För de allra flesta. Men då är det inte små promenader det handlar om. Utan där får man lägga på ganska bra mälla i passen. Det andra är KBT. Alltså terapi. För att skapa strategier. För att skapa förståelse för känslor. För hela det här spektrat som vi jobbar med. Om de två inte funkar. Om man gör vad man kan. Och så funkar inte de. Då först behövs det punkt nummer tre. Som är medicin.
Okay.
Så beskrev psykiatriken det för mig.
Ja.
Det var också därför de var så säkra på att jag behövde ha när jag kom till det här företaget, så de gjorde som de behövde göra, men det var ingen som undrade, eftersom de visste att två utav tre sitter här liksom. Och det funkar inte. Och patienten beskriver det precis så. Så att jag tror att många någonstans i hela det här konceptet med ADHD så är det ju svårt att få till de grejerna liksom. Det är ju svårt, alltså träning är ju ofta väldigt många tycker ju väldigt mycket om träning men har svårt att få till det sådär. Eller de då som tränar alldeles mycket, eller som har idrottat hela sitt liv och sen när de inte kan idrotta längre så blir det skitjobbigt, för då har de ingenstans att blåsa energin och så bara börjar tryckkokaren köra på insidan liksom. Så att jag tror det är väldigt olika. Sedan så när man då väl får medicin, då har man ju väldigt stort behov av att kunna mycket om sig själv. Jag tror precis som du där att det blir en mycket jobbigare medicininställning om man inte kan de här grejerna. Om man inte förstår det här om sig själv.
Och det är där jag tänker också så här, mycket där vi pratar om här nu med det här snabba tankar, liksom att det förflyttas väldigt snabbt. Kopplar det till de stressklienterna vi har också. Att det är liksom liknande där också. Och att det är ju någonting som vi jobbar med, just det här med den personliga utvecklingen i rehaben. Att få en förståelse kring med vem man är som person överlag. Värderingar, intressen. Att det också kan bli svårt. Om det liksom har gått snabbt i huvudet, att det liksom bara vidare till nästa boll eller att olika bollar som bara dyker upp från ingenstans.
Och sen då, om vi då tar den biten, så menar, finns det en tendens till ADHD, så är ju den är inte ny.
Nej.
Utan den har ju pågått väldigt, väldigt länge, sen de var barn.
Mm.
Även huvudets hastighet.
Mm.
Har man då dessutom en uppväxt som har skapat situationer för oss.
Mm.
Och det behöver ju inte vara dåliga uppväxter. Det är ju inte det vi pratar om hela tiden. Utan det är grundstämningen hemma på något vis. Gör att man känner olika saker. Och de här känslorna och de här uppfattningarna man har. Hur allting ska vara.
Mm.
Det är någonting som man skapar då mönster utav. De här upplevelserna skapar mönster för oss. Så, och morsan och farsan alltid jobbade eller aldrig kramades med mig eller sådär, så händer det olika saker. Det behöver ju inte, på pappret så är det skitbra uppväxt.
Ja.
Men det behöver inte, alltså det kan fortfarande vara jobbigt i vuxen ålder att saker och ting var som det var, för att de har drabbat mig på det sättet.
Ja, precis.
Jag skrev en artikel där nere på hemsidan beorudman.se just om det här. Bakgrunden liksom. Balansen, var kommer allting ifrån? Varför blir det så här liksom?
Precis.
Och det behöver ju absolut inte vara någon dålig skit.
Nej. Och det är ju också viktigt att förstå det. Som du säger, det behöver inte vara något dåligt. Nej. Utan saker och ting har påverkat oss.
Ja. Vare sig vi vill eller inte.
Liksom. Ja, så är det ju. Men att ha en förståelse för det, som vi också har pratat om tidigare, just det här med acceptans och minska lidandet, att förstå att ja, men det beror på det här.
Mm.
Det är liksom, det är inget mer än så.
Nej.
Det är någonting man behöver ha förståelse för, ta hänsyn till.
Ja. Så man liksom på något vis kan begripa var reflexerna kommer ifrån. Ja. Då kommer det också bli väldigt mycket enklare att ta ner dem.
Ja.
Även om man då har ADHD liksom, och tempot går väldigt fort i huvudet.
Mm.
Och det är ju det som är grejen, att jag får den frågan ofta. Mm. Just det här med, ja men, alla de här grejerna du pratar om.
Mm.
Kommer det verkligen funka på mig? Som har ADHD liksom.
Mm.
Ja, det gör det.
Mm.
Fast vi måste ha lite större tålamod.
Mm.
Och vi måste förstå att det finns saker in motion här.
Mm.
Som gör att vissa av de här grejerna kommer vi behöva göra på andra sätt.
Mm.
Hur vilar man huvudet till exempel med ADHD? Ja, det är inte helt lätt.
Nej.
Det är inte att sitta still i alla fall, det kan jag säga.
Mm.
Utan då behöver vi hitta en aktivitet som låser upp huvudet så att det inte kan göra någonting annat. Därav träning.
Precis.
Det är ju en av orsakerna till att det känns så bra.
Ja.
Och helst då träning som inte är, alltså, både jobbig och koncentrationsmässigt avancerad.
Mm.
Så att du kan liksom inte släppa fokus.
Mm.
Kampsporten är ju väldigt trevlig där på det sättet. För det är fruktansvärt jobbigt. Och du kan inte släppa fokus.
Nej.
Och det är inte, alltså, finns ingen kampsport som är 75 minuter i rad.
Nej.
Utan det är intervaller.
Ja.
Man kör sin övning. Man hjälper kompisen att göra sin övning.
Mm.
Och sen är det typ drickpaus.
Mm.
Och sen så ska instruktören berätta någonting nytt.
Mm.
Där kan det bli svårt för vissa.
Mm.
Men när vi väl kör, så är det väldigt, väldigt svårt för de allra flesta att göra någonting annat i huvudet. Man vänjer sig till slut. Har man kört väldigt länge så kan man, alltså det är klart jag kan gå och sparra med nybörjare och tänka på skit som hänt på jobbet. Så.
Det är olika svårighetsgrader helt enkelt.
Så är det ju. Men när jag tränar med något att vara tävlingskilla till exempel, då blir det jävlar med inget jobbtänk. Det kan jag säga. För då får han sparka i ansiktet liksom. Och jag förväntas att sparka honom i ansiktet. För annars så lär inte han sig det han behöver lära sig på sin nivå. Va? Och det är inte alls så våldsamt som det låter. Utan det är mer som en dans nästan. Ja.
Så man har ju olika förutsättningar helt enkelt.
Ja.
Och det är ju precis som med träningen också.
Mm.
Man behöver liksom anpassa utifrån personen man har framför sig.
Mm.
Och justera utifrån, ja, men har man en skadad axel till exempel,
ja.
Ja, men då behöver man göra rehabövningar här och sen så kan man ju köra på andra håll.
På benen och samtidigt.
Ja, precis.
Det är ju mycket så vi jobbar med. Just med rehab och smärta och träning överlag. Just det här med, ja visst, absolut du skadade axeln.
Mm.
Men du har mer kropp än så.
Ja.
Och det gör ingenting att du släpper den axeln i 4, 5, 6 veckor.
Nej.
Och bara fokusera på detta. det kommer inte bli så ojämnt. Du behöver inte bli orolig. Nej. För att du ska bli dubbelt så stor på ena sidan. För det går inte så snabbt.
Nej.
Däremot så Nej. Vet vi att läkningen påskyndas extremt mycket när vi tränar resten av kroppen.
Mm.
Så att har man problem med överkroppen, till exempel nacke, axlar, spänningshuvudvärk, sådär, då kör man ju liksom rehaben på den och sen så fokuserar man mer på underkroppen. Och perioder då så kanske man har något ont i knät och då släpper man det benet till förmån för andra liksom.
Ja.
Så det behöver vi hitta den här balansen, speciellt när man jobbar liksom, ja. Som vi gör.
Finns många vägar till Rom.
Ja, absolut. Och det viktiga är att man hittar den vägen som passar bäst och lättast. Liksom.
Ja.
Men som sagt, det vila ett huvud som inte vill vila.
Mm.
Det är ju superavancerat.
Ja.
Och där måste man faktiskt lägga lite tid.
Mm.
Man, istället för att finna sig att men det är så, jag kan inte vila i huvudet. Jag vilar när jag sover. Ja, fast... det är ganska mycket receptet för utmattning liksom.
Ja, det är det definitivt. Men det är också det folk använder ju det som en undanflykt eller liksom en
förklaring.
En förklaring.
Ja.
Det är också lätt att finna sig i det.
Ja.
Det är som det är, jag kan inte göra någonting åt det.
Nej.
Fast så är det inte.
Nej.
Riktigt.
Precis. Och sjukvården är ju lite försiktiga med det där, framförallt när det gäller barn då. Att de tycker att det vi ska inte sätta diagnoser i onödan, för det skapar stämpel och hit och dit liksom. Ja, absolut, men då, det innebär ju inte att vi inte ska kolla på det. Det innebär ju att vi måste titta vad är det som är vad här liksom, och behövs det en diagnos för att kunna administrera medicin på ett sätt, eller få hjälp utav det i alla fall, då ska vi göra det. Så det här med inga diagnoser. Nej. Det släpper vi, utan vi tittar på vad finns det för, menar, även om jag inte får diagnosen på en muskel som är fel, så behöver jag ändå göra någonting med den.
Ja. Det är ju inte så att det försvinner bara för att inte har en diagnos på
exakt.
Det.
Exakt, jag haltar ju fortfarande, va?
Ja.
Även om det inte är någon som har tittat på det här benet så haltar jag, för det gör ont. Det är exakt samma sak med huvudet liksom.
Ja. Och som sagt, man behöver, ibland så behöver man kolla på olika. Vi har ju jättemånga som har kommit hit som har varit hos massa olika. Och bara för att de insatserna inte har fungerat med de personerna, så betyder det inte att man ska sluta. Utan man behöver fortsätta kolla. Och det blir ju också en del i problematiken om man är väldigt trött. Att man behöver vara drivande i det här på egen hand.
Ja. Men det är ju väldigt, och det där går väl igenom hela sjukvården, tänker jag.
Ja.
Man måste vara tillräckligt frisk för att orka vara sjuk i det här landet, tyvärr. Och det är ju en verklighet som vi lever i. Och har gjort det väldigt länge. Så att det finns behovet av reflektion liksom i de här sakerna. Och vi jobbar ju mycket med utmattning och mycket med återhämtning och sådär. Den gyllene regeln, så att säga, eller vad ska man kalla det för? Ekvationen, utmattning, är ju liksom belastning kontra återhämtning.
Ja.
Eller möjligheten till återhämtning.
Mm.
Är belastningen för hög och återhämtningen för liten, så kommer du tids nog att gå sönder. Det är inte alla som går sönder på insidan, utan det kan även hända i kroppen. Som det gör på mig. Det är också exakt samma ekvation som botar dig.
Ja.
När belastningen får lov att vara liten och återhämtningen får lov att vara hög, så kommer du tillbaka.
Yes.
Så är det. Det är liksom... I all sitt avancerade harv så är det inte svårare än så här.
Ja.
Faktiskt. Vi kan skala bort hela situationer och det landar fortfarande i det här. Belastning kontra återhämtning.
Ja.
Sedan så blir utmaningen då att förstå vad belastning innebär. Och belastning kan vara liksom att dammsuga och så orkar man ett rum. Och det var för mycket belastning för huvudet där. Av olika orsaker. Det kanske var att du hade för lite energi innan, vilket innebär att det behövdes väldigt lite belastning för att det skulle bli tomt. Det kan också vara så att ljudet påverkade extremt mycket.
Jajamän.
Sådär. Och eftersom då, om vi ändå är inne på det här med ADHD och utmattning, så har vi med ADHD, vi har en ganska hög belastning på insidan. Eftersom tankarna som är belastning och känslor och liknande går så fort och sker så mycket. Och dessutom då, du vet, det här med att glömma bort grejer och få gå fram och tillbaks och liksom få ångest att man glömt bort möten och du vet, fast man har skrivit ner jätteduktigt så skulle man ju komma ihåg att titta den här jävla kalendern liksom, och det var ju ytterligare ett problem då. Så att hela dagen är byggd på notiser i princip, va?
Yes.
Det är också belastning.
Ja.
Så att det finns, det är där någonstans vi behöver och landa.
Precis.
Vi behöver förstå att belastning kontra återhämtning, där är lösningen.
Och det är ju liksom så genomgående i även den fysiska rehaben.
Ja.
Alltså belastning, återhämtning. Ja. Du kan liksom inte göra hur mycket som helst med kroppen.
Nej.
Men även liksom att det påverkar, alltså det psykiska måendet påverkar dig. Den sociala situationen påverkar dig också.
Ja.
Och kolla på helheten, det är ju det vi jobbar med.
Ja.
Det är inte liksom en gummibandsövning eller en strategi enbart för det mentala som hjälper, utan vi behöver kolla på många olika delar för att få ihop det här pusslet.
Och det är just helheten som är, och det är väl lite grann våran grej. Det är det vi har gjort som har varit annorlunda. Och om jag frågar 10 nya patienter varför de tror att jag kommer funka, så säger 9 säger helheten. Så är det. Och det är ju väldigt viktigt för oss att det fortsätter vara så. Så vi kan ju liksom ingenting annat.
Nej.
Sedan kan man vara i perioder, kan man vara på olika ställen och rota.
Ja.
En period så kanske vi måste fokusera på ryggen, för det fattas övningar, musklerna spänner sig och så vidare, om vi nu har en smärtproblematik.
Yes.
En annan period så är det väldigt jobbigt med stress. Ja, för att vardagen är komplicerad, för att mina reflexer, mina mekanismer sparkar igång på ett sätt som jag inte kan bromsa. Vilket i sin tur jag har lärt mig när jag var liten. Sådär.
Så det är liksom, kolla, vad är problemet, alltså det största problemet för individen just nu?
Ja.
Är det smärtan? Eller är det att man inte kan göra någonting på grund av smärtan? Eller är det liksom stress? Eller precis. Vad som helst? Livspusslet?
Ja, är det tröttheten? Är det vardagen? Är det jobbet? Sådär. Jag hade en patient på konsultation senast nu i förra veckan. Det är liksom ingen snack att jobbet är fucked up. Det är arbetsgivaren. Det finns inget tvivel i mitt sinne. Det är så dysfunktionellt. Sådär, och så ska den här personen tillbaka då efter en utmattning. Och ingenting funkar. Så, de har ingen koll. De har ingen plan. Liksom, det finns ingen återkoppling. Det finns ingen kommunikation. Det finns ingen sammanhang hos arbetsgivaren. Liksom, det sådär. Och då får man ju fundera på, okej, men ska vi skapa alla den här energin på den här sidan som du bara häller ner i ett stort svart hål? Eller ska vi faktiskt kavla upp armarna och lösa situationen hos arbetsgivaren? Och hur gör vi det samtidigt som vi tröttar? Sådär. Och det kan ju vara exakt samma sak. Ja, men det är jättejobbigt med barnen. Det funkar liksom inte. Det är inferno, det är trots, det är misstänkt NPF, det är skola som inte funkar. Det, man kanske känner sig väldigt ensam i sitt förhållande och i sitt föräldraskap.
För att
den andra föräldern kanske inte har samma uppfattning och så vidare. Ja, vi kan göra mycket terapi som helst, men det är inte riktigt det som kommer att fixa detta.
Nej.
Utan först måste vi ta hand om det stora svarta hålet. Se hur kan det här suga mindre energi innan vi börjar med terapi.
Precis.
Och så får vi se till att individen får hjälp med att fokusera på återhämtning, men också väldigt tydliga strategier för hur gör vi detta nu då? Så hur börjar vi ta hand om ett dåligt förhållande, om det är nu det du går runt och stör dig på liksom? Hur pratar ni hemma? Hur pratar ni inte hemma?
Precis.
Vad säger han? Vad säger hon?
Aha.
Sådär. Vad finns det för möjligheter? Så att det är så otroligt komplext med alltihopa.
Det är ju det. Och liksom helheten är viktig. Och liksom att, som vi också jobbar med, är ju liksom att utbilda klienten i vad, men till exempel, vad är stress? Vad är smärta? Hur fungerar den på dig? Hur märker du det? Och sen jobba in de här verktygen, få förståelse, personlig utveckling.
Jag tycker det är så kul att jobba på det sättet.
Det är det.
Och det blir ju någonstans också, hela grundprincipen blir att det är det här som hjälper människor framåt. Det är ju inte liksom några speciella terapigrejer. Det är ju inte, vi är ju inte ensamma om dem liksom.
Nej, nej, nej.
Och det, vi gör inga övningar för smärtpatienterna som aldrig har setts förut.
Nej.
Utan sammanhanget, helheten, hela bilden.
Liksom. Hitta ett resonemang som funkar för dig.
Ja, så att man förstår liksom, och som man kan landa runt. Liksom. Sådär. Mm. Och en del av detta är ju det vi går igenom på till exempel kurserna då vi har.
Ja.
Och just för att den plattformen, den räcker för vissa.
Ja, det gör det.
Det räcker väldigt långt för många. Och sådär, så att det är ett väldigt bra ställe att börja på om man vill ha koll liksom på helheten med energin och hela den smeten liksom.
Jag tänker det liksom, man behöver liksom inte vara utmattad eller har större problem med stress för den här, utan det här är ju lika mycket som vi pratade om tidigare med personlig utveckling och få hjälp med strategier för vardagen, alltså när det blir tungt, så att man förstår och liksom är förberedd,
så att man har liksom att man har den kunskapen som behövs. Ja. Det här är ju egentligen kunskap som alla hade behövt till och från under livet. Liksom.
Precis.
Och tyvärr kan man väl säga. Det hade ju varit skönt om man inte behövde det, men livet är inte riktigt så. Speciellt inte i ett samhälle som ser ut som vårat gör idag. Liksom. Ja.
Och det jag tycker är roligast med kursen är ju också det här. Vi har ju en väldigt stor frågestund.
Mm.
För då blir den också formad utifrån den gruppen vi har framför oss.
Mm.
Att man, i den här gruppen så är det mer fokus på hemmasituationen.
Ja.
Vissa har mer jobbet och det sociala.
Ja.
Och det är mycket där.
Ja, det är jättespännande. Och det ser likadant ut varje gång. På alla kullar vi har haft liksom. Det blir just frågorna som är... För att de här uppgifterna man får mellan tillfällena, de kommer att sätta igång massa frågor, de kommer att sätta igång massa resonemang som vi då hjälps åt tillsammans med att reda ut. Så att även om det är vid tre tillfällen och liksom en timme per gång, och det låter kanske inte så långt, men det händer väldigt mycket på de gångerna.
Jajamän.
Och det är varannan vecka, så det är ju 6 veckor.
Mm.
Och väldigt många får extrem hjälp utav det. Andra inser att okej, men jag behöver en annan typ utav hjälp, jag behöver mer hands-on.
Mm.
Kanske är det någon som hoppar på den enskilda terapin hos oss och sådär. Och andra har precis vad de behöver för att bara fortsätta. Liksom.
Mm.
Så den kan vi rekommendera.
Ja.
Det finns på bjordman.se. Under tjänster där så kan man gå in och kolla. Där har vi. Men jag tänker att det här blir väl ett ganska lugnt och mjukt avsnitt.
Ja, men det känns bra.
Det var inget hunddagis här idag heller. Utan det var, allt var lugnt.
Ja.
Fan vad skönt. Som sagt, just när det gäller ADHD-grejen, en väldigt viktig grej där, det är att hitta den här enskilda prylen som faktiskt kan få huvudet till att bromsa en liten stund.
Mm.
Om man inte har hittat det så behöver man leta.
Ja.
Det är mitt största tips där faktiskt. För jag lovar att det finns.
Mm.
Sen om det handlar om att man får simma, träna, alltså gå läsa, någonting bara, så att vi får börjat med det där, va?
Mm.
För att när det gäller utmattning som vi jobbar ju kanske mest med då, så är det den heliga graalen är balansen mellan belastning och återhämtning, och det är den som gör sönder, men det är också den som botar. Så där tänker jag. Där tänker jag låter dem hänga.
Det tycker jag.
Faktiskt. Men som sagt, vi finns på Instagram, Björn Rudman där, Jonathan.Mathiasson, THTH, och björnrudman.se för den som vill, det är väl snabbaste vägen tänker jag, komma och kontakt med oss. Så, säger vi så.
Grymt.
Så nu är det gött.
Ha det bra.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.